I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här avsnittet handlar om Bob Hunds debutalbum. Det kom ut hösten 1993. Skivan spelas in i Tamburin Studios i Malmö i regi av medlemmarna i Eggstone, Per Sunding, Maurits Karlsson och Patrik Bartosz. Omslaget gjordes av Martin Kahn i samarbete med Henrik Håkansson.
Jag heter Conny. Jag har spelat med... Ska jag vem jag är som i bandet, eller? Ja. Jag heter Conny och jag spelar gitarr i Bob Hund.
Ja, det här är Jonas Jonasson. Jag spelar synt i Bob Hund.
Ja, jag heter John Essing. Och jag spelar en av gitarrerna i Bob Hund. Ja, det är jag. Ja,
vem är jag? Jo, jag heter Thomas Öberg.
Mats Hellqvist heter jag, spelar bas med Bob Hund. Jag kom med i bandet på så sätt att jag lärde känna Jonas och Thomas. Och vi startade bandet tillsammans, helt enkelt.
I mer än 20 års tid var jag manager åt Bob Hund. Det var mitt jobb, min hobby och mitt hem. Bandmedlemmarna och flera runt omkring bandet var mina bästa vänner. Under mina sista år som manager, när halva bandet hade flyttat ifrån Stockholm, blev mitt jobb svårare och svårare. Det liksom gled mig ur händerna. Vänskapen försvann. Det blev mer och mer en tävlan i vem som bestämmer. Rätt fula sidor växte fram. Som i ett äktenskap kanske, där parterna slutat respektera varandra. Skivinspelningarna blev dyrare och dyrare, samtidigt som det blev svårare att sälja skivor. Bandet, som brukade kallas Sveriges bästa liveband, spelade nästan aldrig live. Vissa bandmedlemmar la ner så oerhört mycket tid och energi på att slippa vara med i Bob Hund. Musiken blev såklart mindre intressant av detta. Jag gick omkring med mentalt näsblod. Jag kunde inte få det att vända. Jag hade inte råd att fortsätta. Med stor sorg släppte jag mitt livsverk. Nu några år senare ber Bob Hund mig göra en serieprogram om deras skivor som nu ska återges på vinyl. Jag hade tänkt att jag aldrig skulle återvända till deras musik. Jag avskyr all form av nostalgi, men det här kanske kan läka den känsla av nederlag och bitterhet jag bär på. Jag heter Marcus Törnkrans.
Conny hittade vi på någon pub såklart. Och han hade en replokal, så då tyckte vi att det var lämpligt att han skulle vara med oss. Och Johnny, vår andra gitarrist, hittade vi... Jag kände honom sedan tidigare och han var skyldig mig pengar, 100 kronor. Så att det var... tvingade upp hans arm på ryggen och...
Jag var tvungen att gå ner där i mina... hittade träskor och smutsiga höstkavaj, vårkavaj på hösten med det. Så där sen, ja, ungefär så det började kan man säga. Jonas och Thomas var ju två små kolibris på något sätt, fast större. Och de, ja, man förstod, jag förstod inte alls vad de sa faktiskt. Jag förstod faktiskt inte skånskan. Så hör du, han har nej, för det dog jag, för det liksom, ja, man fick liksom tolka, de spelade på en synt och det här är man ju, och sen var det någon som sjöng där och så. Mm. Det var intressant. Jag var lite borta på den tiden också, kan man säga. Extra borta. Och sen han var arg och kunde inte stämma gitarren, och det lät liksom, och sen hade vi Mats, han har ju känt det lite sen innan, så att han var rätt så lugn. Han var liksom, märkte jag knappt, för att han har redan lärt känna på något sätt.
Sen så har det ju liksom alltid varit lite kaos i vår orkester liksom, och det är som, men det har alltid varit så att vi är bäst när vi spelar musik och vi är sämst när vi är från varandra.
Spelar de? Det är där borta.
Men jag var ju någon helt annanstans då när jag var 18 år, 93. Jag var liksom, jag hade inte ögonen på svensk indie-scen. Jag lyssnade liksom på amerikansk hiphop och grunge-musik och såna grejer.
Värmländskan ni nyss hörde tillhör Christian Gabell. Han är trummis i Bob Hund sedan mitten av 00-talet.
Jag missade den här skivan. Liksom. Jag såg den säkert i skivbutiken och tänkte, vad fan är det här för människor? För den ser ju faktiskt inte kloka ut.
Vi pratar om vad de ser på omslaget till skivan och vilka råd de skulle ge till sig själva om de fick åka tillbaks till den tiden. Sedan går vi över till hur det kommer sig att de spelade in hos Eggstone i Malmö och hur det kom sig att det gamla proggbolaget Silence fick ge ut deras skivor.
Ja, jag ser Mats Hellqvist som ser ut som en mongolisk dörrvakt. För mig var han en mytologisk person som jag hade sett i första gången i tunnelbanan. Han hade solglasögonen på morgonen och ett fodral där han bar sin bas. Och han gick på ett märkligt sätt som han hade en sorts vaggande gång. Och jag tyckte han såg väldigt annorlunda och intressant ut. Jag kände att jag ville lära känna honom på något sätt.
Vi ser ganska risiga ut, men vi ser också ganska unga ut, vilket är lite konstigt, därför att jag var 27 år tror jag, och Johnny och Mats var också det. Det var avdelning 64 som vi hette då, och så var det avdelning 67, de som är födda 1967. Resten då. Jag tycker vi ser ut som vi är i 18-årsåldern, men jag vet ju att vi inte är det, så att, no, det var väldigt, vi var väldigt naiva också. Det var någonting som vi lockade fram någonting sånt i oss själva när vi träffades.
Vi ser ju ut som att vi kommer från en generation där föräldrarna har grava kommunikationsproblem eller någonting i den stilen. Vi är liksom våra huvuden är uppstuckna med nålar som om vi var insekter eller någonting liknande. Och jag har väldigt kort frisyr. Det har egentligen de andra också. Vi hade, det påminner mig om den tiden då vi hade så lite pengar så att alla klippte sig med samma rakapparat. Vi hade ungefär samma frisyr. Även om det här kan vara lite före eller lite efter. Men man kan säga att vi har mer eller mindre kort hår beroende på hur snabbt det har växt ut igen.
Jag ser också att det var länge sedan.
Jan Essing som är nästa man. Till höger om mig då, från mitt håll här och säger det. Jag kunde säga att han ser ut som han har blivit konserverad. Han ser likadan ut idag som han gör på den här bilden. Det är som att han har lagt honom i formalin på något sätt. Han var gammal, svårbestämd ålder redan när jag träffade honom första gången.
Ja, jag ser mina bandmedlemmar här. Och alla ser härliga ut. Jag känner igen mig själv där på något underligt sätt. Och jag vet inte vad jag är ute efter och varför jag har den mustaschen. Men jag är ute efter någonting, definitivt.
Nej, det ser inte ut som sex män i karriären. Det gör inte det riktigt. Vi hade väl alla jobbade väl vid sidan av. Jag jobbar på daghem, eller nej, förskola heter det. Ja, Jonas jobbade på teatern. Thomas var väl, jobbade i kök på en skola. Så att det var ju inte så att vi hade någonting annat än musiken direkt. Vi hade ju inte så mycket att förlora på att kasta oss in i det.
Nej, ja, det är tre likbleka... avartspersoner som ligger på en spenatbädd omgiven av päls, kan man säga. Det är rätt så omaskerat. Det är inte så att vi försöker se direkt tjusiga ut här, va?
John Essing, varför ser han så bekymmerslös ut? Han hade så mycket att tänka på egentligen, men det ser man inte på den här bilden. Så det ser jag. Varför ser han så glad ut? Han hade så mycket problem. Mats Andersson, definitivt. Alltså kamrat med Johnny då, och av samma skrot och korn liksom. Det var ju nästan en konst för dem också att inte göra någonting ordentligt. De levde konst.
Thomas har någon han är lite på gång, känns som han ska precis säga någonting, har liksom, eller titta på någon av oss och ska precis säga någonting, tror jag. Ja.
Ja, så ser jag mig själv. Jag ser att jag visslar och att jag tittar åt sidan. Och det är väl en ganska fin allegori för hur jag kände mig då på den tiden. Jag visste inte riktigt vad jag höll på med här. Jag visslar lite nervöst och tittar inte in i kameran. Utan här, jag har höga förväntningar på vad som ska hända.
Ja, och sen är det jag här i mitten då. Jag är nybliven. Det här är en rest av mustaschen som jag skaffade mig när Celia, min yngsta dotter, föddes. Så då kom jag till BB dagen efter hon hade fötts och hade skaffat mig den här mustaschen, klippt håret. Då började min fru gråta. Så det ser jag. Sen har vi Conny som också ser så där bekymmerslös ut. Men så här ser inte han ut då. Han var jättearg och mycket, mycket dedikerad. Det har han väl varit igenom hela livet, men framförallt här i början.
Sen ser jag då Mats Andersson. Och han ser ut som han håller på att gå sönder. Vilket han också höll på att göra. En fladdrig själ. I bästa fall så omsatte han sitt fladdrande inre till väldigt snabba händer som kunde slå fantastiska trumräkor, som vi brukar kalla det för. Och han fortfarande, finns det ingen som kan spela akustiskt trumset så som Mats Andersson kan göra, vilket gör att det finns en generation av Bob Hund-musik som tillhör honom på något sätt. Och sen så tittar jag vidare, så ser jag Jonas Jonasson som ser ut som har fått något dansk barägare, som och också en ung man som ville bli gammal snabbt på något sätt. Som inte kunde vänta med att bli gammal. Så han försöker se äldre ut än vad han egentligen är. Och han tittar lite så här, lite tomt framför sig. Men det skulle också kunna vara så att han tittar på en synt som han är jävligt sugen att spela på. Vilket jag tror att han var mest hela tiden vid det här tillfället. Eller att han är sugen på att ta en öl och spela på en synt. Och sen så ser jag Conny Nimmersjö då, va? Som faktiskt försöker nå min blick lite grann. Han tittar lite till vänster om mig. Men jag ser hans öppna ansikte.
Ja, kom. Alltså. Han ser ju alltså... Han ser ut som att han vaknat precis. Och är antingen skitarg eller bara lite röksugen. Eller så är han... lite trött. Lite tuffigt också. Ja.
Nej, jag kan inte, det går inte att ge sig själv råd i dåtiden. Det hade inte blivit bättre om jag hade gjort det. Utan det har gått som det har gått. Jag är ganska nöjd med kurvan. Klart att man kunde ändra på detaljer, men... det har varit bra.
Nej, men vi gjorde massa bra saker då, liksom. Som förändrade våra liv och gör ju det fortfarande. Jag skulle bara be dem att fortsätta göra bra grejer.
Ja, jag skulle, eftersom jag är äldst vän med Jonas. Vi är ju barndomskamrater, vi lärde ju känna varandra när vi gick på högstadiet. Så skulle jag vända mig till Jonas och så skulle jag säga ungefär som en parafras på N.P. Möller som pratar med sin hund och säger: ja du Kalle. Så skulle jag säga: ja du Jonas. Nu kommer det att hända grejer här i det här sällskapet. Och det visste vi om. Vi visste att vi körde in huvudet i ett getingbo här. De här människorna var inte de mest organiserade grabbarna i stan. Utan vi ville göra musik och vi ville ha ett litet buckligt äventyr. Och det fick vi.
Ska sägas, folk mådde väl ändå rätt hyggligt bra här, tror jag. Det är nästan, jag skulle krama om mig själv och säga att ta det lugnt nu, det kommer bli lite bättre snart. Faktiskt, det är lite egocentriskt, men så är det. De andra tror jag ändå, höll i sig liksom. Jag var lite skör, vad jag minns. Mats Andersson kanske var också lite, men han fladdrade på i sin stil. Jonas ser lite ledsen ut här, men jag vet inte om han var så ledsen då. Jag tror inte det. Ja.
Ja, alltså den här skivan var ju, det var ju inte meningen att det skulle bli en skiva. Det är ju det första, det är ju viktigt. Va? Vi ville ju inte göra en skiva. Vi var så sugna på... Jag har försökt tänka på varför det blev så här, men alla kommer från någon slags punk, även om jag kanske kommer från någon synt eller något sånt där. Men det är samma känsla, samma, vi ville nå ett så kallat äkta och ärligt uttryck.
Vi tog ju vid där de här postpunkbanden slutade, liksom, som var 10 år tidigare egentligen. Band som Tete Reuter eller Garbo Chock eller... de banden liksom sjöng på svenska, och sen så dog ju det där lite. 80-talet var ju sen en, antingen så var det tuff rock på engelska eller så var det liksom pop som kunde sjungas på svenska, eller så var det dansmusik.
Bruce Springsteen kanske, det var ärlig musik för att musiken var lite anpassad för folk att lyssna på, så att de hörde vad han sjöng på något sätt. Men alltså vi ville göra det ärligt hela vägen igenom, vilket gör att det blev väldigt mycket tuggmotstånd. Och enda vägen som vi egentligen hittade på poppen, det var nog där vi hittade varandra på något sätt. För det var en efterstod av sent 80-tal. Då fanns det bara pop som kanske försökte berätta, hade bara texter, Smiths, Dileva, försök. Det var nästan bara Dileva som kunde sjunga på svenska. Och det fanns Wilmer X till exempel. De var ju mainstream och stora. Det var inte alls dit vi ville liksom. Vi ville sticka och spreta och vara ärliga, så att säga.
Vi hade ju bestämt oss att vi skulle sjunga på svenska och därmed på skånska, eftersom det var jag som sjöng. Det var ett berättargrepp som var absolut nödvändigt för att vi ville förmedla. Det hade vi pratat oss fram till på alla de här nattliga barbesöken. Så mycket var vi överens om att det här ska uttryckas på svenska.
Thomas hade träffat Eggstone, vet jag, på något sätt. Och jag vet att jag såg Eggstone på typ Daily News eller något sånt där. när de var i stan. Och jag vet att Patrick Bartok inte skulle sova på sitt hotellrum, så jag fick bo i hans, i Patrick Bartoks hotellrum på Östermalm. Jag var helt så här, det var typ första gången i mitt liv jag bodde på hotell. Jag tyckte att det var otroligt lyxigt att få käka frukost gratis och så här. Men och då vet jag att då är liksom diskussionerna igång. Men jag tror att Per, var det inte så att han såg oss på typ såg en spelare på Cityhallen?
Varför Per Sunding fick syn på oss, det var för att vi bokade några konserter helt enkelt. Och vi hade någon form av bäral, det ska bäral och brista. Vi gav allt. Jag kastade mig rakt långt ut i publiken med eller utan chans att bli fångad av publiken. Och de hela bandet Eggstone, som var en central del av den här ganska anglofila reproduktionen av indie-pop-kultur som var importerad från England på något sätt. De såg oss och de sa, vi har en studio, ni har ett band, vi gillar er, har ni lust att komma till Malmö och spela in? Varsågod. Och vi hade inget bättre för oss, så vi tackade ja.
Jag hade nog aldrig varit i Malmö, tror jag. Jo, en gång när jag var 3 år här var i Malmö.
Så jag vet inte hur de andra, när de fick vara i studio första gången. Var det deras första gång? Nej,
jag hade varit i någon slags här. Jag hade varit i en studio, men ingen. Alltså jag hade varit i studio och hälsat på andra band. Så jag visste hur de såg ut. Och jag hade varit i någon kanske så här typ demostudio och spelat in. Men du vet, för en annan människa att liksom få åka till Indien, när man hade drömt om det hela livet, så var det här liksom, wow, jag får åka till Malmö och vara i en studio.
Men det här med skiva, det tror jag vi var misstänksamma, att då kommer det till att försvinna, det här uttrycket som vi vill uppnå. Det går inte att spela in, trodde vi. Det har vi väl kämpat med sen dess. Men det blev så, och det tackar vi ju liksom Tamburin och Per och Eggstone och alla för att det blev av.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En liten melodifestivaluttagning någon dag innan vi började spela in, så att vi spelade in massor med 11-12 låtar tror jag, så valde vi ut de här 6 då. Och det var ju ett grepp som var väldigt fint, och liksom, ja, fick alla att fatta, men de där är ju bättre än den, och den ska bort och sådär. Så
jag vet ju att vi hade en inspelning med Eggstone där vi hade en slags omröstning om vilka låtar som skulle vara med på skivan. Vilket jag tyckte var helt horribelt. Det var liksom två tjejer som jobbade på kontoret där, som var med och röstade på vilka låtar vi skulle spela in och inte. Liksom. Eller om det var Pers flickvän. Jag kom inte ihåg vilka de här var.
Jag var väldigt misstänksam. Speciellt jag. Och framförallt att det inte skulle läggas på några tamburiner faktiskt, eller något sånt där jox, utan det skulle vara som vi spelade. Men Per kom ju med lite fiffiga smådrag, men det var inte mycket han fick lägga till, det ska tilläggas. Det var några små grejer bara.
Ja, alltså det är en av Pers stora begåvningar, bortsett från att han har ju också ett tänk, alltså de skivor vi har spelat in med Per, nu var det inte bara Per, det var ju Moj och Patrik också som var med och spelade in första skivan. Han hade också en förmåga att ta fram en viss briljans, eller vad man ska säga. En slags tilltalande något glitter så här, som har lite med pop att göra, som gjorde att vår musik blev lite mer, ja, lite, den blev, alltså, om vi bara, när vi bara får bestämma själva, så musiken ibland blev lite tvådimensionell, kan man säga. Och att han lyckas få till en viss dynamik och melodik och lite färger som gjorde att musiken blev roligare att lyssna på. Men han var också jättebra på att få oss att trivas i studio, liksom. Jag minns att när vi spelade in Ensamme sjömannens födelsedag, så tog jag han in kandelabrar som han tände, liksom, och släckte ner hela studion för att det skulle kännas som att det var natt. Och så här. Samtidigt som han lät oss husera ganska mycket som vi ville. Det var så här, vi gjorde så här saker som inte ska göras, med fel. Som att John och jag går in i ett rum och drar upp alla förstärkarna till maxvolym, så att så här mikrofonerna imploderar. Det låter ju inte mer i mikrofonen för att vi har förstärkarna, men det visste ju inte vi. Vi tänkte liksom att nu. Det var så högt så att det hade gjort ont i ett flygplan om det hade varit där inne.
Att få plats med en gitarr på ett rullband, det är svårt. Att ljudet ska komma in där. Vi kämpade jättemycket. Conny spelade, alltså det var så stark volym så att det, wow. Vi hade ju aldrig läst på någonting. Vi visste inte att Rolling Stones kanske spelade in med akustiska gitarrer för att få ett tufft distsound, utan vi trodde att allting gjordes liksom med det värsta distpedalen rätt in i. Det skulle glöda. Och ja, det blev ju inte så. Men det måste man nästan ha testat att spela in för att förstå vilket misslyckande det är när man tar i allt vad man kan och det bara sprakar och så låter det bara bi.
Vi ville inte låta som... Vi kämpade lite mot det här, den mer slicka indie-trenden, tror jag, lite där poppiga. Vi ville liksom bryta sönder det lite och införa... men vi lät lite omöjligt och fult. Det var väldigt viktigt, liksom. Oljud och skörhet skulle jag nog ha sagt att vi höll på med på något sätt, tror jag.
Alltså vi var ju extremt välrepade. Vi hade ju spelat väldigt mycket. Så vi kunde ju de här låtarna utan och innan. Och det tycker jag också är bra att en producent inte liksom går in och sabbar saker som funkar. Och kompositionerna är ju ganska rika. Det händer ju mycket i musiken, liksom. Du vet, små melodier här och var som kommer och går. Det är inte så att första versen är exakt likadan som andra versen. Vi tog ju oss den tiden.
Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta när jag lyssnade på det. Jag blev så illa berörd av min egen. Precis som många människor när de hör sin röst inspelad, så känner man inte igen sin egen röst, för man hör den här klangen i sitt eget huvud, liksom, som förstärker på något sätt och ger lite mer pondus åt ens egen röst. Så att, och samma vecka så lämnade vi in den här kassetten. Det fanns någon form av klubbar som spelade gitarrdriven popmusik med brittisk förebild. Då lämnade vi in en av våra ballader, lämnade vi in till den ena klubben som sa att ni kan inte spela här, det här är alldeles för tråkigt och det svänger inte och det är för sorgset. Och sen lämnade vi in våra punkarlåten till en annan popklubb som sa, här kan ni inte spela den här formen av grispunk, kan vi absolut inte acceptera. Så att vi förlorade två spelningar redan första veckan, och då visste vi att det här kommer att ta lite tid innan folk följer med in i den här världen. Men eftersom vi hade faktiskt funnit varandra och haft ganska lång tid på oss och förankrade i varandra, och det var en enorm kraft av att spela tillsammans. Stark volym, alltså i princip så sysslade vi med i replokalen, försökte vi överrösta varandra allihopa. Alltså gitarren, Johnny bredde upp så högt han kunde, och så spelade Conny, försökte spela ännu högre. Och så skulle dist på basen och trummorna spela så fort de kunde. Och Jonas hade pipiga syntar och så spelade Conny bling, bling, bling. Och sen så skulle jag då sjunga ovanpå det, vilket gjorde att alla låtarna blev så här. ett väldigt gällt tonläge då, som gör att nu när man blir äldre och stämbanden blir annorlunda, så är det ju en plåga att sjunga de där låtarna. Men det är också väldigt kul.
Ja, det är väldigt mycket misslyckanden som vi vill belysa. Jag tror det kommer från att att hela den musikscenen som fanns då, då hade allting blivit bättre och bättre. Det lät bättre. Alla musikstilarna hade fått fungera ut. Liksom. Synten hade blivit någon slags tuff rave. Punken var väl, det var ju, ja, Guns N' Roses var väl liksom någon slags uppolerad punk liksom. Det räckte inte för oss. Så det, vi ville berätta det, om vemodet. Om de saker som går dåligt. Inte bara sånt som går bra. Liksom.
Din fråga var om det var någon speciell låt som jag tyckte var bra, eller?
Ja, alltså jag gillar ju Kompromissen väldigt mycket. Den har jag alltid gillat. Det är min favorit från den skivan. Jag vet inte varför. Den är sorgsen, helt enkelt.
Ska vi se, jag styr bort från allt på ett kort. Det är väldigt fin, men den har man, den har varit med än så länge. Jag tycker, jag gillar fotalbumet gillar jag väldigt mycket. Och sen finns, ja, nej, jag vet inte, ja, det är svårt att ha en favorit tycker jag. Jag tycker att den som är sjömannen har också gjort sitt, fast den är fin. 5 meter är väldigt fin. Och fotalbumet,
allt på ett kort, rundgång, gräslök, favorit som Kompromissen, 5 meter upp i luften, fotoalbumet, Den ensamma sjömannens födelsedag. Ja, vi har spelat alla de här låtarna väldigt mycket live, men den tror jag vi har spelat minst måste ju ändå vara Kompromissen. Den låten var ju liksom, jag tror att det var Martin Kahn som inte var så förtjust i den. Han tyckte att den var för lite sentimental. Thomas är väldigt känslig för sånt där, så att han, alltså, du vill inte han spela den längre lika mycket. men när jag lyssnar på den nu så tycker jag att den är faktiskt väldigt bra.
Den ensamma sjömannens födelsedag känner jag mest för. Liksom, det var en sån sak som jag reagerade på, liksom, hur tyst det blev liksom, på scenen och så här i publiken. Liksom, att det blev det här rena rumsljudet när det liksom, när de tog ner det, att det var liksom inte, det kändes inte som ljudet kom genom PA, att man lyssnat på något så här massiv liksom, utan det blev väldigt skört och litet så där, och det gillade jag väldigt mycket. Och den låten tycker jag liksom, den har ju verkligen det läget också i studion.
Man måste nämna förutom då alltså texterna som är ju väldigt viktiga här. Det är ju första gången som vi och Thomas får göra sin röst hörd. Så de är ju fantastiska på alla. Jag sa allt på ett kort. Ett tag så fanns det inte en konsert vi spelade utan att vi körde just den låten. Liksom. Det var nästan som en maskot. Men jag skulle ändå vilja säga att Den ensamma sjömannens födelsedag är ju, det är ni från ett tidigare Bob Hund där vi hade liksom en hel skiva där vi slopade alla låtar förutom Den ensamma sjömannens födelsedag för att så att säga börja om på nytt. Det blev fel redan innan vi hade gett ut vår första skiva.
Alltså, jag har ju väldigt mycket kärlek till alla de här låtarna. Alltså, vi gjorde dem ju tillsammans. Vi arrangerade dem ju tillsammans. Det går inte att säga vem som har skrivit någon av de här låtarna. De är skrivna av oss allihop. Någon gör en del, någon gör en annan del. Alla gör sin. Alltså vi jammar och alla spelar det man själv kommer på att man ska spela. Liksom.
Jag håller med dig. Det finns en melankoli och det finns en tragikomisk sida. Och vi hade det gemensamt. Det var ju det vi hade. Alla de här 6 personerna hade någon form av, gick och bar på olika typer, olika valörer av sorg och saknad och längtan. För vi var ju helt oetablerade här. Vi visste inte alls vad vi gav oss in på. Vi sökte efter ett uttryck. Och givetvis så blev det ju så att när vi hade gått igenom alla låtarna, de låtarna som kändes mest var ju de som hade någon form av ett sorgset eller energiskt drag. En form av humor och melankoli. som vi alltid har använt. Men här hörs det väldigt tydligt. Jag känner igen mig i det där. Och vi hade ganska svåra, alltså det var ganska jobbigt ibland att träffas allihopa, för alla gick och bar på, alla var laddade som någon form av batterier med olika typer av nederlagskänsla i. Alltså vi var inga, vi ändå vita män, vi var liksom inte förtryckta i någon miljö.
Vi var över 20 allihopa, och då är det sent att börja spela pop och bli popstjärna. Och det visste alla om. Så vi hade gett upp och sagt att nej, men nu gör vi bara vad vi vill, oavsett om någon vill ha det eller ej. Och fick stort gehör på små klubbar. Och fick verkligen stå där och agera ut allt vi ville.
Och den nästan lite desperata sorg då, men styrka. Så.
Man ska recensera sin egen spegelbild här. Om jag bara tittar på skivomslaget så ser man så här, att det här är ju hemlagat. Det här är hemkört. Det här är inte det vanliga försöket att tillfredsställa en kundkrets. Utan här odlar vi det som är fult. Har vi ett hål i jeansen så river vi upp ett större hål i jeansen. Har vi två strumpor som inte passar ihop så tar vi på dem utan att skämmas. Och jag tycker framförallt så är jag ju väldigt, jag blir berörd över den uppriktiga sorgsna tonläget som jag inte förknippar med mig själv idag. Det som slår emot mig, det är en röst och ett berättande, och att det är svenskt sökande efter en låt, att vi döper en låt till Rundgång, Gräslök, Fågelsång. Det fanns ingen på 1000 år som skulle göra en låt som hette det för det första, och för det andra var det ingen som gick och väntade på det heller. Men det gjorde vi inte för att spexa till det eller busa runt med någonting där, utan det var så det blev. Vi tyckte det var fint och vi stod för det, och vi var beredda att ta smällar för det också på något sätt. Så jag rådnar ju av spretigheten och det skrangliga, men samtidigt så är det också en romantisk tid. Det är som att titta på gamla foton och någon vän och se hur man minnas hur man hade det då på något sätt. Så den betyder jättemycket för mig.
Ambitiösa var vi, ja. Men alltså det finns ju så väldigt mycket rockmusik som är pretentiös på det viset, att den ska vara så här liksom, att någonting ska liksom vara mer värd för att man är liksom, någonting blir mer värd för att man är en trulig tråkmåns. Det var väl någonting som vi slog mot. Men då hamnar ju också, då handlar man också där att folk känner ju inte till det språket, så folk tror det ju för buskis. Och busks är det värsta som finns. Men på inspel, det finns, man hör ju att det finns ett allvar. Liksom. Man hör att det betyder mycket för oss.
Men vi bar också med oss en del av det här svenska samhället som var på väg att förändras på något sätt. Som har gått från någon form av mysig folkhems inbillad trygghet ut i ett annat landskap där det inte var högkonjunktur, och där saker och ting redan då var i ganska ordentlig förändring.
Ingen av oss hade liksom riktigt fått till det innan. Och helt plötsligt så började vi repa 5 dagar i veckan. För att vi ville liksom att det här skulle bli riktigt bra. Det var ju väldigt tacksamt. Det blev resultat. Det blev bra. Till vår stora förvåning så ville ju folk lyssna också.
Vi försökte berätta det vi hade att berätta. Och det var ungefär vad jag hade att komma med. Jag hade inte gått igenom. Jag hade inte varit i kriget. Och det är väldigt små detaljer. Det är ju en väldigt alldaglig bild som målas upp där. Och vi försökte väl också förstärka det på något sätt. Att sätta förstoringsglas på en enormt vardagliga detaljer. Och hävda att det här är av högsta emotionella intresse. Och prata om en hög med grus till exempel. Sen rådnar man skämdes ju också att man inte hade någon högre kanske någon högre kvalitet och lämna ifrån sig än det där. Men det var i alla fall verkligen, verkligen, verkligen ärligt menat. Och det tror jag det är det man hör också. Att det finns en nästan, man ber inte om ursäkt för det, men det finns en någon form av en darrig liten rädsla också. Att det här kanske inte är rätt. Att det här är en fel. Att det är fel. Alltså så här ska man kanske inte göra.
Thomas första text som han skrev som han är helt nöjd med är ju liksom den här som heter Allt på ett kort. Berör det honom. Så, men där hittar han en nyckel med den där låten. Så sen så blev ju saker liksom brände till.
Då började han att skriva om det som faktiskt hände runt omkring oss. Då lossnade det jättemycket. Även musikaliskt blev det bättre då.
Det finns faktiskt bilder i mitt fotoalbum som inte passar in i den här texten då, där jag hälsar på Kalle Anka. Så, som antagligen är, det var så jag hamnade i showbusiness. Det var på den vägen. Det är en docka som är utklädd till Kalle Anka och jag är 4 år, har någon form av grön sparkdräktsaktig historia på mig och jag ser jätteglad ut.
Och sen träffade vi 3 skivbolag och att valet föll på Silence var ju mest det att de, Nikolaj var ju liksom ganska hård kille på den tiden. Han sa ju till oss som det var, det här är ingen räkmacka, ni kommer inte tjäna några pengar på det här. Alltså det, lite så att han försökte liksom slå ur oss att det skulle vara någon slags... att man hade så här made it för att nu hade man ett skivkontrakt. Så det var väl mycket det. Att vi upplevde att han var liksom... Det här är en kille som inte kommer väja för att säga, berätta obehagliga sanningar för oss. Liksom. Sen gillade jag liksom med de som skivbolag också. Det här med, bara den här grejen med att de hade haft filmen Arthur och Dang i sitt stall. Och att ingen fortfarande visste vilka de var. Liksom. Då hade de bevarat en hemlighet i 30 år. Det tyder på integritet.
Jag har frågat Mats Andersson, han som trummade i Bob Hund de första 13 åren, om han vill vara med i den här programserien. Han säger att han inte orkar prata Bob Hund. Han hänvisar till sina böcker. Jag hoppas få till ett snack med omslagsmakaren Martin Kahn i nästa eller kanske nästa avsnitt. Likaså med Per Sunding, han som producerar de första skivorna. Kanske även någon från Silence Records. Vi får se. Jag heter Marcus Törnkrans, jag har intervjuat, klippt pratet, klippt om Bob Hunds musik och skapat atmosfärer av, med... ljudeffekter från Bob Hunds inspelningar. Programmet presenterades av Gunilla Kristiansson. Vi hörs framöver. Hej på dig!